Hej och välkomna till podcasten Kliniker. Jag heter John Movine, kardiolog i Malmö, och med mig
Marcus Olsson, internmedicin i Malmö.
Och den här podcasten görs i samarbete med Boehringer Ingelheim. Och vi ska fortsätta prata om synkope. Detta är då del två. I del ett så pratar vi lite om vilka olika typer det finns, lite berörde lite
red flags
i anamnesen, och nu går vi in på status och EKG inte minst, och vad det gäller undersökningar och så vidare, så är det ju så alla patienter med synkope ska ha ett EKG, så enkelt är det.
Rimligt.
Det är rimligt. Det kostar inte mycket, det är ofarligt, det går snabbt, ja, det finns inga konstigheter.
Mm. Det
ska bara göras.
Nu vet jag att jag låter tjatig, men kan kardiell synkope utslutas på akuten någonsin? Svaret är nej. Det handlar om att riskbedöma patienterna. Liksom. Och då finns det flera olika sätt att riskbedöma. Liksom. Mm. Och de här, det finns ju, jag brukar till exempel titta på en, det finns ESC, alltså European Society of Cardiology, har en radda med information kring allt från anamnes till statusfynd, liksom, till EKG-fynd som riskstratifierar patienterna till låg risk, mellan, eller vad man kallar neither, liksom. Alltså det var,
med någon slags mellan.
Vad säger hög låg, och sen högriskpatienter. Liksom. Jag brukar personligen titta lite på en score som heter Canadian Syncope Score, som man kan hitta på mdcalc.com. Mest för att liksom fånga in allt det väsentliga, för den innehåller det mesta liksom, av det man är intresserad av att titta på. Alltså allt från anamnestiska faktorer till liksom EKG-variabler. Liksom.
Och även troponin är med i den.
Ja, ja.
Mm. Sen kan jag, för den har också en punkt där den har så här, man får ganska många antingen minus eller pluspoäng, där läkarens bedömning huruvida det är en hög eller låg risk, alltså förstår jag menar, så att man har en del av scoren är scoren liksom, vilket blir lite
märkligt. Nej, men det är ID-diagnosis är det ju liksom.
Ja, jo, jag vet. Och det är emergency department ska jag säga då. Jag är lite skeptisk till alla poängsystem.
Ja, men det är jag med. Ja. Det är jag med. Och det ska man ju vara. Ja. Man ska absolut inte ta det för absolut, man ska absolut inte ta det för absolut sanning. Men jag håller helt med. Jag har ju, när mitt doktorandarbete handlar lite om score. Där finns ju liksom ett grundläggande problem i en score liksom, som man inte kan komma runt. Alltså, scoren är baserad på de här 1000 patienterna, ja, liksom, i USA eller Kanada, ja, som i det här fallet utgår från, i och med att den heter som den heter.
Ja.
Och det är vissa speciella förutsättningar med den populationen, och det, datan samlades in för 8 år sedan, liksom, 10 år sedan, 15 år sedan. Liksom. Så det går liksom aldrig att få till
en score. De är framförallt internt validerade, kan man säga. Ja. Liksom att frågan är hur applicerbara de är på min patient.
Mm, ja, precis. Så att du kommer liksom aldrig runt det grundläggande scoreproblem. Du kommer aldrig runt att använda ditt sunda förnuft och att på något sätt riskbedöma den specifika patienten framför dig. Du kan liksom aldrig bara knappa in datan och sen får du liksom en lösning. För då hade vi kunnat ersätta oss själva med computers.
Ja, computers now.
Men ska vi
I status då? Undersöker patienten. Topp till tå. Lyft upp täcket. Vad letar vi efter? Ja, har de svimmat och är kraftigt dyspnoiska och har precis kommit hem från Afrika och suttit på flyget i 12 timmar? Ja, då kanske man tänker på någonting.
Mm.
Har de jätteont i bröstet? Då får man ju tänka något annat, va?
Mm.
Så där, det, såna, det är ju ganska givet, va?
ESA tar upp i sin physical examination är liksom oförklarligt blodtryck, systoliskt blodtryck som är under 90.
Ja.
tecken till liksom GI-blödning eller persisterande bradykardi eller ett odiagnostiserat systoliskt blåsljud. Det är ungefär de punkterna ja. Typ, liksom, som högriskfynd. Liksom.
Just det.
En sak som... vi kommer lite till det sen faktiskt när vi kommer till utredningen. Alltså. EKG-mässigt nästa liksom, det ingår ju på något sätt i physical examination. Mm. Där finns en drös fynd man kan göra.
Ja, som precis. Kan, liksom... Som är mer eller mindre vanliga. Här finns en... Vi hittar en så här minnesregel. Wobbler. Mm-hmm. Alltså W-O-B-B-L-E-R. Där W då är för Wolf Parkinson White.
Mm.
Och då ser man ju, och den ger upphov då till en smal QRS-takardi, och i vissa fall kan man faktiskt svimma av den. Och på EKG kan man då ibland se en så kallad deltavåg, som är alltså en, ja, det är nästan lättare att söka upp en bild, men en liksom förkortad PQ-tid och en liten uppåt.
Mm.
Att P-vågen nästan går in i R-taggen så att säga, som ett tecken på en accessorisk överledningsbana. Och har de då svimmat, så är det, då är det faktiskt indikation för mer eller mindre inneliggande
ablation. Är det Kent's bundle?
Ja, det kanske det heter.
Nej, vi får titta på det sen. Alltså.
Kent brukar regel svimma av andra orsaker.
Ja, men det finns ju jättemycket. Du har ju liksom AV, vi pratade om det förra avsnittet, du har ju AV-blocken och du har...
Precis, AV-block är ju också ganska no-brainer liksom. Ja. Kommer någon in och att AV-block 3 har svimmat, ja, då får man väl...
Six-sinus syndrome,
precis. Mm.
Sinusarrest.
Och vi ser att du har en yngre patient som kommer in och har tecken på vänsterkammarhypertrofi. Ja, men då kanske man ska tänka på en hypertrof kardiomyopati.
Mm.
Sen har du ju ovanliga fåglar. Va? Du har brugadas som kan gå då med en ST-höjning i V1 till V2. Där finns lite olika varianter av brugada. Det kan vara mer eller mindre tydligt liksom. Du har något som heter ARVC då, alltså arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy
står det för. Där du också har förändringar i höger sida, alltså V1 till V3 och något som kallas epsilonvåg. Jätteovanligt. Jag personligen har aldrig sett det på riktigt så att säga.
QTC-förlängning
är ju viktigt, absolut.
Kan vara medfött och förvärvat liksom.
Ja, exakt.
Vi ser ju en del QTC-förlängningar alltså, som är läkemedelsinducerat, och framförallt då
psykofarmaka
ja. Inducerat. Alltså.
Ja, absolut.
Nu tackar jag inte så många av de patienter som svimmar liksom. Ja. De ligger i telemetri av den anledningen såklart ja. Liksom. Du skulle kunna tänka dig att du har någon som har petat i sig för mycket av ett visst läkemedel och sen går och svimma och kommer in med liksom en förvärvad QT-förlängning.
Absolut.
Som har haft en arytmi.
Absolut. Och sen naturligtvis får man ju titta efter, inte minst om de har haft något slags obehag i bröstet, får man ju titta efter i kemi också. Va? Mm. Alltså någon underliggande...
Då får du ju troponinet, och jag tycker faktiskt att man ska ta troponin på...
På en 20-åring som svimmat.
Ja, ingår i Canadian Syncope Score i alla fall.
Ja, ingår
i... Det är klart det är väldigt osannolikt att den patienten...
Om det är 18.
Ja, kanske har en minocka.
Ja.
Jag fick ju den alltså.
Ja, det är bra. Och man ska ju också titta på, även om du inte har några akuta STT-förändringar, och du kanske har en odiagnostiserad hjärtsvikt, du kanske har en stor Q-våg, då har du som tecken på en genomgången infarkt, ja, men då har du substrat för ventrikulära arytmier som exakt. Du mycket väl kan svimma av.
Exakt.
Så jag skulle säga EKG är liksom börjar man med, och där det ska vara väldigt normalt. Är det liksom uppenbart patologiskt, ja, men då är det ganska lätt, men där finns lite diskreta förändringar som faktiskt som kan betyda någonting. Så att det är inte fel att ha en, som du pratade om tidigare, man har en erfaren kollega, kan inte du kika på detta, eller en kardiologkonsult, eller ja, någon ett par ögon till liksom, som kikar på ett EKG när man säger att det är normalt liksom.
Men det vi har gått igenom nu är egentligen den rekommenderar det initiala workupen på en patient som har svimmat alltså.
Ja, det får man ju säga. En gedigen anamnes, ett status, möjligen då med tillgjort statiskt test, det har vi pratat om. Mm. Och en strukturerad och EKG-bedömning.
Mm.
Och vi liksom minsta osäkerhet om man tycker att det här är liksom, det är inte helt perfekt, så att man får another set of eyes på det, liksom.
Erfarenhetsmässigt i Malmö i alla fall, skulle nog säga att det gäller för Lund också, så finns det ju en oerhörd övertro till UKGs liksom plats i synkup och utredning liksom. Jag har ju två kollegor, Andreas Weibull och Elias Rönning. Elias, han är S-läkare på internmedicin i Lund och har tittat igenom, jag tror de är uppe i nästan 400 synkoppatienter av Malmö och Lund tillsammans liksom.
Mm.
Och finner liksom att UKG, alltså yieldet på den undersökningen, handlar liksom om några procent liksom.
Ja. Jag kollade upp det, jag hittade någon artikel där var det 2-4% diagnostik yield. Va?
Det är ju väldigt, väldigt, väldigt lite liksom. Ja. Det som däremot skulle ge ett oerhört mycket oerhört förbättrat flöde av de här patienterna var om man gjorde ett ortostatiskt test redan på akuten. Liksom.
Mm.
Vilket man frekvent inte gör liksom.
Sen kan man ju säga att vi säger att du har en äldre patient som kanske har hjärtsvikt, står på massa hjärtsviktsmedicin och sänker blodtrycket. De kan ju vara statiska och ha ventrikulär arytmi.
Okej, det är klart man får variera från situation till situation. Va? Men om skulle man göra fler statiska test på akuten, så skulle man fånga orsaken till många människors svimningsepisod. Liksom. För det är precis som allting annat. Liksom. Det som har varit. Liksom. När man väl lägger in de här patienterna, så blir det ortostatiska testet av någon jäkla anledning nästan aldrig gjort förrän rätt mycket långt senare. Liksom. Mm. Och då har de käkat lite middag, druckit lite vatten, kanske fått ett dropp. Liksom. Och sen gör man det ortostatiska testet dagen efter, så är det normalt.
Ja, precis.
Och så säger man, ja, vi vet inte vad det här beror på. Liksom.
Mm.
Så egentligen i så nära anslutning till incidenten som möjligt, för att möjligtvis påvisa det som har varit. Liksom.
Mm. Och vi kommer ju in, det gäller ju inte bara ortostatism utan också egentligen arytmier. No? Alltså att man vill vara, vad ska man säga, alltså man vill vara så nära vad säger man?
Incidenten
som möjligt.
Ja, ja. För ju längre tid som går från att det har skett så
minskar chansen att fånga.
Exakt, träffsäkerheten, eller ska säga, ja, chansen att fånga någonting minskar med var dag som förflyter från att incidenten har skett liksom. Så att ta in liksom ta emot en synkop patient på akuten, skicka en remiss i vårdcentralen och be om ett holter liksom, som görs 3 månader senare, best case scenario liksom. Ja.
Very low yield.
Ja, very low yield.
Exakt.
Kanske till och med meningslöst om jag får ta i. Alltså.
Ja, precis.
Om vi nu ska göra ett eko på, vad är det vi, det har jag frågat mig själv många gånger när man får den här liksom nästan reflexrekommendationen liksom, lägg in, gör ett eko liksom. Och då har jag funderat på, okej, vad är det egentligen som vi måste ta reda på här liksom. Det är, okej, tecken till uttalad hypertrofi liksom, som ett tecken då på hypertrof kardiomyopati eller ARVC eller en uppenbar hjärtsvikt som då utgör ett substrat för malign arytmi liksom. Mm. Eller en tät aortastenos.
Precis.
Det är ungefär det. Eller har du någonting annat?
Perikardvätska.
Okej, okay, fine.
Upplåst högerkammare som tecken på lungemboli eller något annat konstigt. Myxom.
Ska du slänga in myxomet nu igen? Okay. Mm. Det är ju en raritet.
För ja, absolut. Mm. Men om man ska ha 2% gill så är det ju då man letar. Nej, men jag tycker har man liksom en anamnes som på någon vänster talar för att det här är en benign vasovagal historia liksom, där det framkommer inga varningsflagga i anamnesen eller i status och EKG är så långt man kan bedöma det normalt, så finns det ju ingen anledning att göra eko. Lyssnar patienten och du hör ett blåsljud och har den bara svimmat, då tycker jag det är ganska givet liksom.
Mm.
Har den EKG-förändringar och sen som är, ja men någon vänsterkammarhypertrofi hos en ung patient eller kivåg som tecken på en genomgången infarkt eller något sånt.
Avseende blåsljudet, man får inte glömma bort att tänka lite själv också. För mer än en gång så har man velat lägga in en patient som har svimmat liksom i vila, alltså inte vid fysisk aktivitet liksom. Och så vill man tvunget göra ett eko för att utsluta en tät aorta stenos.
Mm, så det är väldigt osannolikt.
Och så pratar man med patienten och bara, men rör du dig normalt sett liksom? Går ju 4 kilometer om dagen.
Ja, alltså. Precis.
Okej, så du går 4 kilometer om dagen, svimmar inte av det, men aorta stenos skulle göra att du svimmar när du står upp. Alltså. Helt jäkla osannolikt liksom. Ja. Så visst, även om den patienten har stått blåsljud så är det ändå mycket osannolikt att svimningen skulle bero på en tät aorta stenos. Det får man väl ändå konstatera.
Jag håller med.
Så man måste tänka till lite när man beställer de här undersökningarna. Liksom. Och inte på något sätt
det är inget krav, men det är tillåtet att tänka själv.
Sen finns det en annan grej kring synkope som också stör mig. Och här finns ju då...
Vad förvånad jag blir.
Nej, men här finns ju då en uppsjö varianter på hur länge en patient ska observeras liksom, i telemetri. För det
om vi börjar, vilka ska man lägga in då? Vilka lägger du in om du skulle befinna dig?
Ja, nu är det länge sedan jag var på akuten. Nej, men är det någonting i stats- och anamnes som är oroväckande som vi har gått igenom? Liksom?
Ja.
Finns ingen annan rimd? Eller, är det så? Då är de ju per definition enligt ESS riktlinjer och höghuspatienter.
Ja, så något på EKG-status eller anamnes liksom.
Tittar vi på ESS rekommendationer så är du lågrisk patient då behöver du inte läggas in liksom. Är du högrisk då behöver du läggas in. Eller egentligen är rekommendationen observation på akuten liksom, eller på syncope unit instead of being hospitalized, skriver man faktiskt. Alltså. Så det finns lite alternativ där. Liksom. Det beror lite på när inträffar episoden. Liksom. Jag blev uppringd här om veckan av någon patient som hade svimmat liksom, för 20 timmar sedan. Liksom. Har varit på akuten sedan det som har varit helt fine. Liksom.
Ja, då är de ju färdigobserverade.
Ja, det måste ju inte. Alltså, visst, det kan vara så att den patienten skulle ha haft någon arytmi som inte har fångat för att patienten har inte legat i telemetri, men det är ju rätt osannolikt i och med att patienten har mått väl hela tiden liksom. Så då är man ju liksom, då har man observerat patienten liksom.
Vad säger guiden? De säger hög risk är det 6-24 timmar.
Ja, faktiskt.
Och vi har ju någon slags lokal praxis med kanske 48 timmar telemetri.
Nej, för helsike alltså. Nu svär du ju nästan i kyrkan. Alltså, det finns ingen 40 timmars lokal rutin. Vissa föreslår det på vissa patienter. Liksom. Mm. Det är helt ogrundat. Liksom. Till och med 24, den arbiträra 24 timmars observationen som man ibland föreslås. Minst 24 timmars telemetri. Ja. Liksom. Den är inte grundad i vetenskap.
Nej, den är ju inte,
och den är inte grundad i guidelines.
I guidelines, nej. Precis. Jag skulle gärna liksom utan så att jag tar allt för mycket och allt för många fiender. Har man en högrisk patient som man ändå har en grundad misstanke om att det här är en kariellt orsakad synkope, så hade jag nog lagt in patient och observerat 24 timmar i telemetri om jag har något på EKG, status eller anamnes.
Men då är du ändå i linje med ESS.
Jag är på den fega sidan.
Det är 6-24 de skriver faktiskt. Också. Så då har du en marginal alltså. De skriver ju faktiskt att de här mellanpatienterna då, det är ju de som ibland utgör ett problem. Liksom. För hittar du liksom ett alltså högrisk, gör du högrisk fynd på patienten så är det väl inte så mycket att diskutera egentligen.
Nej.
Det är väl rätt oproblematiskt att peta in dem för observation liksom. Men det är ju liksom de som var sig lågrisk eller högrisk liksom. Det är de som är det, liksom den stora kliniska utmaningen liksom. Och här så skriver ju liksom EC att de kan kräva någon form av synkope expertbedömning liksom. Vem det nu är egentligen.
Det är Victor Hamrefors. Ja, han får springa runt överallt.
Men kan förmodligen ske säkert i poliklinisk skrivande faktiskt. Alltså. Och det finns inga direkta bevis för att inläggning på sjukhus liksom, för de här patienterna ändrar outcome. Liksom.
Och det är ju någonstans...
Någon form av uppföljning.
Ja, men det, är ju lite, det kan ju vara lite liksom, ångestreducerande också som doktor och veta att att det, enligt guidelines går det bra att skicka hem patient.
Ja, men det var väl det vi hade tänkt snacka om. Var det något annat du tänkte på?
Ja, men jag tänkte, alltså, de har legat 24 timmar telemetri. De har haft då någon varningsflagga i anamnesen. Vad gör vi sen då?
Ja, just det. Ja. Vem ska ha en så kallad ICM, Reveal, som väl är det kommersiella namnet.
Ja, exakt. Mm. Så det är en tillverkare. Annars är det ju då en, vad heter det, loop recorder kallas också. Det är ja. ILR. Och där guidelines säger då liksom recurrent, alltså återkommande svimningar, kan man väl säga. Där man har
oförklarliga,
precis. Mm. Där man har en misstanke om arytmi.
Mm.
Och de kan ju sitta upp. Jag tror det är 3 år de kan sitta.
Mm.
Jag tror det är 3 år.
Hur många sådana då, sätter man i Malmö på en vecka?
Vet alltså? Inte. Mm. Men ändå är det några stycken. Liksom.
Det är så alltså? Okay. Ja.
Mm. Jag kan inte säga någon siffra. Men det ser ut som ett litet en USB-sticka. Typ.
Mm. Ja, de är så små nu. Mm. Sen har vi ju
Och den kan man säga att det har ju mycket, mycket högre möjlighet att fånga upp än ett 48 timmars holter, så att säga.
Mm. Mm.
Såklart.
Men ska man, som vi sa innan, ska man på med ett holter, det kan man göra, men då brukar jag liksom ringa och få det påkopplat, alltså gå hem med holter
på. Ja, det är, på, liksom. Är klokt. Liksom.
Nej, för alla andra alternativ är liksom så mycket sämre. Liksom.
Ja.
Via primärvården kommer ta flera veckor, kanske någon månad innan det kommer på. Liksom. Och att jag skriver en remiss och patienten kallas in, det är också sannolikt någon vecka. Liksom. Så kan de komma och koppla det direkt och patienten går hem från avdelningen med det, så är det ju det rimligaste. För återigen, ju närmare incidenten du är, ju större chans har du att fånga.
Ja, precis.
Sen i Malmö så finns ju en synkopemottagning liksom. Och där gör de nu har de ju så lagt ut på klinisk fysiologi väl, men där gör de så kallade tilltest.
Ja, just det.
Vill du berätta lite om tilltest?
Ja, det är ju en slags VIP-bräda som man tippar patienten och man kan även provocera den då med nitroglycerin, alltså glycerin.
Mm.
Och det är ju också igen med oförklarad synkope, och då letar man ju egentligen efter de vasovagala eller neurogena synkoperna.
Det är de icke-kariella man egentligen utreder där liksom.
Ja, kan man ju säga, och även liksom lite diff-diagnos. Det har jag kanske inte har nämnt, att konvulsiv synkope är ju ganska vanligt, alltså att man har den här diffen mot epilepsi. Va? Mm. Man kan ju få små kramper även av en synkope som ett tecken då på, ja, det är väl cerebral hypoxi, antar jag, att det blir någon slags retning.
Åtminstone hypoperfusion.
Ja, precis. Och det kan du ju ibland se då när du tiltar patienten. Och då kan man ju säga att ja, men då är det här, du har liksom ingen...
Ja, men det är ett sätt att försöka förklara mekanismerna bakom en oförklarlig svimning hos en patient. Och utifrån det då kunna förhålla sig till de mekanismer som triggar liksom. Och kanske hitta en väg framåt i livet. För det finns ju folk som, både du och jag träffar folk som kan svimma rätt frekvent. Liksom.
Ja, och det är ju fruktansvärt liksom. Handikapp. Liksom. Ja. Alltså, kan ju vara folk som inte vågar bära sina barn. Eller kan inte jobba med vissa arbetsuppgifter och så vidare.
Så där kommer till testet in liksom.
Exakt.
Mm.
Och det blir ju, kan man också få, får man ofta så här, liksom, instruktioner hur man ska hantera det med... olika övningar, eller man kan göra liksom att man spänner musklerna för liksom vad säger man, säkerställa venösa
återflödet.
Mm. Så det ska man absolut ha med sig. Men om vi ska avrunda, lägg fokus på en gedigen anamnes, låt det ta lite tid, fråga runt, försök skapa en riktigt bra... Oh, jäklar, det är vår tredje medgäst här, Luna.
The Hound.
Skapar en riktigt bra liksom vad som egentligen hände. Och gärna då med information av vittnen.
Och gör gärna ett rådstatiskt test så nära incidenten
på
akut, som möjligt.
Eller på akutmottagningar, precis. Mm. Av testerna, så annars är det EKG som gäller. Ha gärna ett par extra ögon så att man inte missar något diskret förändring som faktiskt kan vara någonting.
Och det är endast utvalda patienter som bör göra ett UKG liksom.
Ja,
får man inte säga. Inte alla.
Nej, precis.
Och det finns ingen evidens för 48 timmars inläggning på diagnosen synkope generellt liksom.
Nej, nej.
Däremot så finns det stöd för 6-24 timmars observation.
Mm.
Enligt guidelines.
Och därefter så diskuterar man med en synkope bevandrad om man ska driva diagnostiken vidare med långtidsmonitorering eller tilltest eller vad man nu väljer att göra.
Mm. Då ska man koppla Holter, så är det fördelaktigt att göra det direkt från avdelningen.
Precis.
Att patienterna går hem med det.
Ja. Och där kan man ju också säga, det gör vi ju ibland, att man får ett Holter. Alltså patienten läggs in på en avdelning utan telemetrimöjligheter, men med Holter. Det går ju också bra.
Mm.
Alltså ibland kan det ju vara äldre patienter som, där man kanske tar sådär vansinnigt stark misstanke om kardiell synkope, men de behöver läggas in för de har slagit sig. Liksom.
Mm.
Och då i vissa fall kan man ju passa på liksom. Bra.
Mm.
Vi har säkert glömt massa, men jag tror vi håller där.
Mm. Tack för idag.